Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotext idag är saltartexten. Den finner vi i den 147:e salmen, verserna 3-11, som vi lyssnar till i Jesu namn. Han helar dem som har förkrossade hjärtan. Deras sår förbinder han. Han bestämmer stjärnornas mängd. Han nämner dem alla vid namn. Stor är vår Herre och väldig i kraft. Hans förstånd har ingen gräns. Herren uppehåller de ödmjuka, men de ogudaktiga slår han till jorden. Sjung till Herre med tacksägelse. Lovsjung vår Gud till harpa. Han som täcker himlen med moln och bereder regn åt jorden. Han som låter gräs skjuta upp på bergen och ger föda åt djuren, åt korpens ungar som ropar. Han har ej sin lust till i hästens styrka, ej sin glädje i mannens snabbhet. Herren gläder sig åt dem som fruktar honom, åt dem som hoppas på hans nåd. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Jag kommer att dela dagens predikan i två teman. Det första är Guds gåvor, vår inkrökthet. Ett motsatspar. Och också det andra temat är ett motsatspar. Guds omsorg, våra bekymmer. Då vi sjunger salmen efter predikan, nummer 288, så kommer vi att ställa en del frågor. Vi undrar vem som bygger jordens vida rund. Vem som skickar vård och skördetid. Vem som borgar för friden i hem och fosterland. Och svaret finns i salmen. Min Gud och Fader, det är du. Du vakat för mitt väl. Från livets början och till nu. Dig vårdat om min själ. Den som författade den här salmen i mitten av 1600-talet var prästen Paul Gerhardt. Man kunde kanske tro att han i jordiskt avseende var lyckligare lottad än andra. Eftersom han beskriver så fantastiskt fint Guds välgärningar och stämmer till tacksamhet. Men det var inte så. Paul var 12 år när han miste sin far och modern dog 2 år senare. Under hans barn- och ungdomstid rasade det 30-åriga kriget i Tyskland. I dess spår följde fattigdom och pest. Hans hustru dog endast 47 år gammal efter att ha fött 5 barn. Av de här barnen överlevde bara 1 sina föräldrar. De övriga dog innan de fyllde 2 år. Och sen dog hans hustru 47 år gammal. Paul Gerhardt blev avsatt från en tjänst som kyrkoherde. Därför att han skulle ha påtvingats en moderat, liberal inställning till de reformerta. Som lärde annorlunda om dopet och nattvarden än vad lutheraner gör. Men han vägrade och han blev avsatt. Han måste lyda Bibeln och sitt samvete. Och mot dem betydde yttre välgång föga. Mitt i de här prövningarna skrev Gerhardt de mest glädjefyllda psalmerna vi har i vår psalmbok. Han hade inte yttre välgång, snarare var han långt mer prövad än någon av oss. Men han såg bortom prövningarna och lidandet. Han såg Guds ofantliga godhet mot oss ovärdiga syndare. Det är ju därför också som han säger, från livets början och till nu, dig vårdat om min själ. Det är också de här gåvorna som vår text visar på. Vi har också en del gåvor som ögat kan fröjdas över. När vi ser mot stjärnhimlen en vacker vinternatt. Vi ser Guds välgärningar när vi ser hur åkrarna mognar till körd. När vi går ut i skogen och får ta hem hinkvis med matvaror helt gratis. När vi som har ett trädgårdsland får gå ut och plocka allt vi behöver till vårt matbord. Hur kan det komma sig? Jo, det är tack vare Guds godhet. Då han låter regnet falla, då han håller naturens kretslopp igång med alla dess känsliga avvägningar, där allt är beroende av allt andra. Men det finns en annan sak som är ännu större. Det är det som kommer först i vår text. Att Gud helar dem som har förkrossade hjärtan. Han förbinder deras sår. Det största är hans kärlek till syndare. Hans omsorg om dem som söker hans nåd och barmhärtighet. Det är det som gjorde att Paul Gerhardt inte försmäktade mitt i pest och hunger. Att han inte blev bitter på Gud som tog ifrån honom hans barn och hans hustru. Mitt i dessa jordiska olyckor såg han Guds kärlek. Han förstod att vi inte kan förstå Guds vägar, men att han alltid vill vårt bästa. Mot det här kommer långa rader med invändningar. Varför lider så många människor nöd? Varför sker naturkatastrofer som tar ifrån människor deras hem och till och med dödar människor? Varför är det så mycket krig och elände i världen? Varför måste människor lämna sina hemländer och som flyktingar söka sig till andra länder? Där de ofta möts av fientlighet och missunnsamhet. En del av oss undrar också varför vi måste dras med sjukdomar och lidande. Medan andra lever ett långt liv utan minsta problem. Och så finns det ju också andra orsaker till knot och klagan. Varför har min granne så fin bil? Mycket finare än min. Varför kan mina vänner resa på skidresa till Alperna varje vinter? Varför får de som jobbar i ett annat företag resa på firmans bekostnad till söderns sol? Och varför har jag ingen sommarstuga vid havet med båt och brygga? Tänk hörni så små problem vi har egentligen. Vad är det här att klaga över och känna avund för när vi har mat för dagen och kläder att klä oss med? Och jag tror inte att någon av oss som är här saknar tak över huvudet. Vilket många runt om i världen gör, också i vårt eget land. Allt det här utgår från vår inkrökthet i oss själva. Som Martin Luther uttryckte det. Vår blick tycker om att söka sig inåt. För att granska hur vi har det. Sen går vår blick utåt mot de andra och jämför med hur de har det. Och det finns alltid saker som vi kunde ha bättre. Och som andra har det bättre ställt med. Men det här är syndens uttryck i våra liv. Det handlar om den förvrängda blick som djävulen har planterat i oss redan från syndafallet. Den sista meningen i vår text lyder: Herren gläder sig åt dem som fruktar honom och dem som hoppas på hans nåd. Var är den sanna gudsfruktan idag? Vad betyder det att frukta Herren? Det är den frågan som dagens människor inte längre bryr sig om. Det handlar om att lyssna vad Gud vill säga oss och sen lyda och vara rädd att göra emot honom. Bibeln talar om en helig fruktan som kom över Israels folk vid Sinai när Gud uppenbarade sig där i starkt dån och i eld. Och det sägs om den första kristna församlingen när de såg Herrens stränghet mot hycklarna Ananias och Safira. Och stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde detta. Det här kan vi koppla samman med vers 6. Herren uppehåller de ödmjuka, men de ogudaktiga slår han till jorden. Lägg märke till vad som är motsatsen mot ödmjuk. Ogudaktig. De ödmjuka är samma människor som tidigare i texten kallades förkrossade. Det är de som sägs frukta Gud. Det är de som har kommit i korta när de har haft blicken riktad mot sig själva. Det är de som har vänt blicken uppåt mot Herren och fått se hur han förbarmar sig över den som inte har något själv att komma med. Den som är svag, den som ser sin synd, den som säger Herre förbarma dig. Det är de som har fått se in i Guds stora kärlek och hur han älskar den fallna världen så att han har sänt den sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan få evigt liv. Det här är det stora tacksägelseämnet. Och det ämnet står fast hur än krig och pest och sjukdom och död härjar ibland oss. Guds nåd och barmhärtighet i Jesus Kristus kan ingen ta ifrån oss. Det står fast i Guds ord. Därför får vi idag sjunga med tacksägelse till Herren. Vi får glädjas och tacka för allt det goda vi får skörda från våra åkrar och trädgårdar. Men framför allt får vi glädjas över att våra namn är skrivna i himlen. Att vi får kallas Guds barn. Sen till det andra motsatsparet. Guds omsorg, våra bekymmer. Om vi har det här som vi nu har gått igenom klart för oss, så kommer vi att få rätsida på de bekymmer vi möter. Men där ska vi göra en åtskillnad på två typer av bekymmer. Den ena typen är den som vi själva förorsakar genom vår synd. Då David hade begått sina fruktansvärda brott, han begick ju äktenskapsbrott och mord. Då kom profeten Natan till honom. Natan var tvungen att berätta hur hans synd skulle leda till en massa tråkigheter. Svärdet skulle inte vika från hans hus. Gud skulle ta hans hustrur inför hans ögon och ge dem åt en annan som skulle skämma ut kungen inför hela Israel. David fick förlåtelse för sin synd, men följderna i det yttre, de stod kvar. De kom som yttre följder av hans synd. Och det behövdes också för hans fortsatta fostran. Så är det ju också om vi bryter mot samhällets lagar. I värsta fall kan vi hamna i fängelse. Vi kan erkänna vår synd. Vi kan be om förlåtelse inför domstolen. Och inför dem som vi har gjort, handlat orätt emot. Men lagen säger likväl att vi ska lida straffet till det yttre för vår synd. Vi kan inte skylla det här på Gud. Synden har alltid följder. Väldigt mycket av det som är ont och som finns runt om oss i en fruktansvärd omfattning beror just på att människor har övergett Gud. När Gud har sagt att han välsignar den ödmjuke, den som fruktar Gud och håller hans bud, då hör också en annan sida till, nämligen att han bestraffar den som överträder hans bud. Då får vi med all rätta på svårigheter och bekymmer, för det är vi värda. De mest konkreta följderna av det vi ser finns i miljökatastroferna. Idag händer våldsamma naturkatastrofer. En är det för torrt och en faller regnet ner så det sköljer bort byar. Men det här är ju följderna av människornas ro på naturtillgångarna och misshushållning med Guds goda gåvor. Det ska vi inte skylla på Gud. Här har vi kristna verkligen orsak att tänka till lite extra. De flesta av problemen i vår värld beror på vårt habegär, vår avund. Hur syns det att vi kristna är annorlunda än världens människor? Syns det alls? Har vi samma målsättning som alla andra? Att skaffa samma prylar, att ha lika fina bilar, att kunna resa lika mycket. Och allt det andra som vi ägnar så mycket ansträngningar åt i den moderna världen. Vi äldre som växte upp under eller efter kriget fick lära oss förnöjsamhet. Jag är rädd att den yngre generationen har svårt att lära sig vad det är. just för att vi är så bortskämda med allt som är så självklart idag. Det är också lätt att avfärda oss och våra värderingar med att vi är gammalmodiga och har en förlegad syn på tingen. Hela samhället trummar på med mantrat: du ska se till att du förverkligar dig själv. Du måste unna dig. När människan blir stolt, ställer sig själv och sina egna behov i centrum, då ska vi inte förundra oss över att det slår tillbaka och straffar sig. Helt annorlunda lär Guds ord. Paulus skriver: har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Det är den gamla förnöjsamheten som också är den kristna livsinställningen. Den som i vår text beskrivs som ödmjukhet. Den andra typen av bekymmer är sådana som Gud lägger på sina barn för att fostra oss. Han vill ha oss hem till himlen. Vägen dit är kantad med alla möjliga faror och frestelser som djävulen lägger i vår väg. Vårt onda kött klarar inte av medgång. Då blir vi stolta. Då börjar vi tro på vår egen förmåga att skaffa oss ett gott liv. Visst vill Gud allt gott åt oss. Och visst ska vi glädja oss över att han ger oss mycket gott och tacka honom för det. Men det främsta goda han vill är att vi ska bevaras i tron och nå målet. Det är därför som kristna möter svårigheter och lidanden. Kanske rent av mer än människor i allmänhet. Martin Luther har uttryckt det så att Gud vredgas mest då han inte alls vredgas, utan när han låter ogudaktigheten ha framgång. Istället är det så att vi ska vara glada över prövningarna, eftersom det är tecken på Guds kärlek. Så säger ju Hebreerbrevet: om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Nu är det ju inte så att vi ska söka efter svårigheter så att vi får tro att vi är Guds äkta barn. Nej, det här ingår i anvisningen om den rätta ordningen i våra liv. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Börja i rätt ända. Ödmjuka dig under Guds mäktiga hand. Sök dig till korset, där Jesus lider för dina synder. Där finns Guds rättfärdighet, och den finns för varje syndare. Helt av nåd. Det är bara hans rättfärdighet som kan kyla våra synder. Har du Guds rättfärdighet, så har du också allt det andra med. Du har glädje och du har lidande. Du har alltid rätt förhållande så som Gud fördelade, som den danske psalmdiktaren Kingo har skrivit: så du sorg och glädje delar, att mig inte dera felar. Sött och surt i livets skål, just så mycket som jag tål. Då vi ser det här, hur Gud bereder allt så skönt för oss, samtidigt ger oss den tuktan vi behöver för att vi tryggt ska nå målet, det himmelska hemmet, då fylls vi av den stora innerliga tacksamheten som Paul Gerhard gav uttryck åt. Det betyder så föga här i världen om man mycket eller litet har. Det är också en kär sång för många av oss här. Därför får vi tacka Herren för allt sammans. För sorg och nöd, för frukt och skörd, lika väl som för att han tar bort det goda när det är bäst för oss. Amen. Låt oss be. Käre himmelske far, tack för din stora kärlek till oss, som är så benägna att vara stolta över det vi själva gör och har, men knotar och klagar över det som vi tycker att vi inte får. Hjälp oss att vända blicken rätt i våra liv, så att vi börjar hos dig. Och så låter dig visa vägen till en rätt tacksamhet och lovsång, i ödmjukhet över dina under och din trofasthet, även om den vägen också inrymmer möda och lidanden i denna värld. Ja, hjälp oss att inte vika av från dig för att undvika lidanden, utan istället mera fråga efter din kraft som fullkomnas i svagheten. I Jesu namn. Amen.